Välkommen till Dolda motiv i rampljuset med mig Pernilla och min fina kollega
Anna-Sofia.
Hej, välkommen.
Vad har du hittat på för bus idag?
Vad har jag hittat på för bus idag? Jag har nog inte varit så busig idag.
Nej.
Nej, jag nog tar det ganska lugnt idag. Har du hittat på någon bus? Förutom din fluga i örat, har du haft något snigel i näsan kanske?
Snigel i näsan kanske är som ligger hos dig.
Ja,
eller det är snäckor.
Ja, nu pratar vi sniglar, de här slämmiga sakerna. Så.
De är bruna.
Ja, fast de här leopardsniglarna, de är ju fina och de är faktiskt bra att ha.
De är nyttiga att ha, så jag har försökt att flytta en sån en gång.
Så behåll dem, gör det. Men vad ska vi prata om idag då, Anna-Sofia?
Alltså förra gången så började vi ju prata om våld i nära relationer. Och det här är liksom fokus på de personerna som har en funktionsnedsättning.
Exakt.
Eller funktionsvariationer, ja, om man nu vill.
Som vi vill lyfta upp här.
Ja. Så idag kör vi vidare där. Och du var ju så ordentlig när vi avslutade det avsnittet. Och ni som inte lyssnade på det kanske kan börja med att lyssna på det avsnittet som vi gjorde nu innan.
Ja, för det är nog lättare att komma in i våran fortsättning här.
Ja, för idag kommer fokus vara på kanske lite mer hur jobbar vi?
Integrera.
För att upptäcka och möta upp.
Vilka verktyg finns och sådär.
Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun.
Men för att arbeta då med, för att integrera ett funktionshindersperspektiv, det kräver ju stöd. Och då måste man ju utgå från detta också, tänker jag. Och detta kan innebära att insatserna i mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning planeras och genomförs. Alltså det ska vara tillgängligt för alla. Oavsett funktionsförmåga. Och det är inte självklart att myndigheter som får uppdrag inom ramen för strategin har kunskaper.
Nej.
På hur man liksom anlägger eller alltså, hur man jobbar med ett funktionshinderperspektiv.
För nu börjar jag tänka direkt här. Hur ser det ut bara i våra lokaler inom våra kommunala insatser? Jag vet inte så att man har utgått ifrån att det här är anpassat och det är mottagligt öppet för alla. Men sen är ju nästa då, vad har man för hjälpmedel och resurser? Hur utbildad är man att prata och jobba kring behandling?
Bemötande också.
Men också med tecken eller bildspråk eller symbolkort eller så.
Och jag kan säga att det jag tog den här bedömningen, alltså den är från, när jag tagit som referens, mycket av det här vi har pratat om är en referens från Myndigheter för delaktighet. Och jag kommer gå in mer på det sen innan vi tackar för oss. Så att vi har tagit mycket hjälp därifrån.
Om vi börjar nu då, för att vi kanske många gånger så pratar vi om när våldet är redan aktuellt, när det redan sker, det har skett, det kanske är en akut situation och så vidare. Men sen har vi det här breda arbetet vi behöver göra, basen, det förebyggande
arbetet.
Men vad har skolan för roll i det här när vi pratar med personer med funktionsnedsättning och vi pratar kring det här med...
Jag tycker de har en avgörande roll, tycker jag. Just inom ramen för undervisning i sex och samlevnad som vi faktiskt har tog upp i förra avsnittet. Och även personlig integritet. Att vem är jag? Vi har hört det här, stopp min kropp. Men vad går gränsen för att någon ska förröra mig? Vi har alla våra olika ramar, så att säga.
Så är det ju. Och att då prata om och få lov att sitta i grupper och diskutera kanske det här med könsnormer, med relationer och normer i samhället.
Ja.
Och det här är ju undervisningen som är jätteviktig. Mm. För att, som en bidragande till att lägga grunden för den här kunskapen om vad som är acceptabelt att göra mot varandra. Som vi sa, och vad man själv, alltså få utifrån tid och möjlighet att utforska med vad tycker jag är okej? Vad accepterar jag att jag utsätts för? Mm. Hur känns det för mig om man tänker sig att någon skulle säga eller göra så här?
Mm.
Är det okej?
Vi har ju mycket bland ungdomar nu, eller även över samhället överlag, just det här med tjatsex och sånt.
Ja.
Kan man stå emot? Orkar man stå emot?
Ja.
Vågar man stå emot?
Ja, varför var jag
vad
är normalt? Alltså, vad är förväntningarna på mig? För jag vill ju vara normal. Jag vill ju vara som alla andra.
Jag vill också känna det som andra känner. Ja. Det du ser på film, till exempel.
Ja, eller det kompisarna pratar om. Ja. Eller det man kan läsa om.
Ja, Men det är ju det här, i det här förebyggande arbetet. Just unga i grundsärskola och gymnasiesärskolan.
Mm.
Alltså, de riskerar att få mindre sex- och samlevnadsundervisning. Alltså, där hänger ju enligt studier ihop med samhälleliga stereotyper och föreställningarna om personer med funktionsnedsättning är mindre sexuella.
Mm.
Eller, alternativt att sexualiteten ses som problematisk och riskfylld.
Och sen så verkar det också som att omgivningen, att man är extra orolig för att den unga personen ska bli utsatt eller utsättas för andra sexuella övergrepp.
Mm.
Att det är oönskade graviditeter eller sjukdomar om man triggar sexualiteten genom att prata om det.
Ja,
så kanske man väcker den björn som sover.
Ja,
är det så vi ska tolka det?
Ja, precis. Jag tänker att det är bättre att de får en undervisning om hur liksom, sexualitet, hur det hänger ihop. Och sen även integriteten och sen att kärlek finns i alla dess former och kategorier. Alltså, det spelar ingen roll. Alltså, om du är tjej och tjej, kille och kille. Alltså,
nej.
Alla borde ha rätt att få prata om det. Och det stärker dem också i den egna, sin egna sexualitet. Vad man vill. Och liksom, att man frågar i så fall.
Men återigen, kunskap om mycket.
Behov av ökad kunskap.
Ja, för just det, alla våldsbrott, de anmäls inte.
Nej.
Och benägenheten att anmäla varierar ju mellan var det sker någonstans, alltså mellan platser, vad det är för brottstyp och vad det är för kontext.
Mm. Mm.
Och våld i nära relationer anmäls generellt i mindre utsträckning än om gärningsmannen är okänd.
Mm, mm. Det är ju så. Alltså du handlar ju om att du har ju känslor för den här personen, en relation. Är det någon okänd? Den har du inte skapat någon relation med. Då är det mycket lättare att anmäla och prata om det. För jag tror mycket ligger där i skuld och skam.
Ja.
För där har du inte, det är ju inte ditt fel att någon okänd hoppar på. Och det är heller inte ditt fel att partnern hoppar på. Men där har du en relation.
Mm, mm. Och även också det här om du som person lever på gruppboende. Så har du också en väldigt stark beroendeställning.
Och det är ju mot flera personer. Alltså det är inte bara en. Du har en kontaktperson, men sen är det flera som arbetar där.
Ja, och då blir det också det här att det här våldet blir många gånger lätt osynligt då.
Mm. Som vi pratade om i
förra avsnittet.
I förra avsnittet, ja.
Och det här, anledningen till det här är ju för att det våld som den här personen utsätts för betraktas många gånger som ett sätt eller hanteras som ett våldsbrott.
Nej, det gör ju inte det. Men vad gör jag? Alltså, hur pratar vi med en person med funktionsnedsättning om våld? För jag tänker liksom att det vi måste komma ihåg att det är sällan en person som hittar på sin berättelse.
Nej.
Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun.
Och där behöver vi ju vara väldigt lyhörda, tänker jag.
Mm.
Att sätta oss på samma nivå, på samma stol. Mm. För att kunna kommunicera.
Mm.
Att kunna berätta.
Mm.
Med informera med ett språk som är lättförståeligt. Att vi är tydliga.
Mm. Och ska vi också prata med personer som har funktionsnedsättning. Det finns ju olika verktyg till att få fram känslor och även hur man kände sig efteråt och att man tror på deras berättelse. Mm. Och då kan man använda piktogrambilder, man kan rita själv, man kan visa med gubbar, lego, vad som helst. Ja, liksom. Ja. Att man går ner, vad tycker de är lätt att förstå. Och det är ju personalen själva också, det som är proffs, om inte någon anhörig finns tillgänglig.
Mm. Mm. Och våran roll i det är ju att identifiera och uttrycka, att, eller hjälpa personen att identifiera och uttrycka känslor
kring. Men även de här personerna kan ju också i efterhand förneka det som har hänt.
Ja.
På grund av att de är så rädda, eller förvirring, eller påtryckningar.
Mm.
De blir skrämda helt enkelt. Mm. Men som sagt, de har svårt att berätta om våldet på grund av att de också har svårt att tolka det. Så därför får man aldrig liksom, vad ska man säga, förneka deras berättelse. För att de saknar ett enkelt begrepp för att beskriva det.
Mm. Men också det här att när de väl berättar så är just det att inte skuldbelägga, att inte säga att någonting är fel eller att det där så kan det inte ha varit.
Gaslightning.
Eller, precis. Ja, och det är alltid gärningarna vi dömer. Mm. Inte gärningspersonen i det här läget, men att balansera i det här.
Mm.
För det är också ett lätt att det skapar skuld.
Mm.
Och har jag valt att vara med den personen kanske, eller nu, och sen så går vi och säger att den där är helt fel.
Men vad finns det för verktyg då för att föra det här våldet på tal? Du är ju lite inne på det också.
Ja, men det är ju just det att hjälpa till, hålla hoppet.
Mm,
För den som mår dåligt och har blivit utsatt för våld eller utsätts för våld kanske inte har något hopp kvar när man väl börjar berätta om det. Och där behöver vi ju hjälpa till att hålla hoppet uppe.
Mm, mm.
Vi behöver förstärka det som är positivt.
Mm. Ta det på allvar.
Ja. Och
döm gärningarna.
Mm.
Att våld får aldrig accepteras. Utan det är gärningen, beteendet som är dåligt.
Ja. Men också att vi erkänner den känslan. Eller vad ska man säga? Men ge cred för att när väl personen berättar om våldet, att ge lite guldstjärnor i det.
Ja,
att berömma i den situationen, att man har vågat berätta.
Mm. Men förstärka också det som är positivt.
Ja, och jag tänker att vi kanske inte ska pressa lagom i det med. Att man kanske får ta det i portioner ibland.
Mm.
Personen kanske inte orkar berätta allting på en gång.
Mm. Men jag tänker också att man ska hjälpa och stödja klienten att sätta gränser som skyddar hans eller hennes liv.
Mm.
Att där får man komma in som personal kanske. Att här är det stopp, eller det här kan hända om man fortsätter. Eller om han gör det, eller om hon ditten eller datten.
Men också liksom det här att vi hjälper till att vara hoppbärare.
Mm. Mm.
Att även lyfta fram att du har faktiskt den här styrkan. Du fixar det här. Du är jättestark.
Mm.
Att lyfta fram de överlevnadsstrategierna som den här personen faktiskt har. Mm. Någonstans där inne. Men som har blivit gömt.
Mm. Mm.
Och stötta i det här.
Mm.
Att påminna om det.
Ja.
Att vara. Vi kan ju inte göra jobbet. Men vi kan finnas där och puffa. Att stötta upp hela vägen.
Men jag tror också det är viktigt att om vi sammanfattar allt, eller det vi har pratat om här, det är ju liksom att använda ett lättförståeligt och tydligt språk. Tro på vad de berättar. För det är jätteviktigt. Och som du säger där, håll hoppet uppe. Och förstärk det som är positivt.
Mm. Och försök inte heller. Så det är lätt att vi skuldbelägger genom att förskjuta den personen som har utsatt som är våldsutövare. Mm, mm. Men var försiktigare utan med förskjut gärningen och stärk den andra delen hos personen som har faktiskt har blivit utsatt.
Mm, mm. Men jag tänker då, den misstänkte förövaren, om man säger den som har gjort något dumt här, är en annan invånare i boendeenheten. Och då tänker jag liksom att kan det vara en personal eller som vi säger, det kan vara någon annan utomstående.
Mm. Mm.
Hur gör vi då? Vi kan ju inte gå och bära det här inom oss själva. Vi ska ju ut med det här nu.
Nej, för tänker vi att du och jag jobbar på ett ställe. Mm. Du upptäcker någonting.
Precis, vad gör
jag då? Då vill jag ju att du pratar med mig om det. Som din kollega. Eller med att vi sätter oss ner i personalgruppen.
Mm.
Om det är möjligt.
Mm.
Om det inte är så att det här är... Det skulle ju faktiskt kunna innebära att det här handlar om någon som vi alla känner som vi jobbar ihop med. Och då kanske man får tänka hur hanterar vi det här. Men lyfta det med i alla fall problemet med övriga kollegor.
Mm.
Men behöver också diskutera det här ärendet med den det gäller.
Mm. Mm.
Och i det här läget så behöver man ju också fundera kring hur man gör det här.
Precis.
Hur ska jag, vad ska jag ha för förhållningssätt i den här diskussionen? Och vi kommer väldigt långt på genom att vi är lugna och trygga i situationen.
Mm.
Och det här också, tänker jag, att vara nyfiken och försöka förstå den andra personen i det här. Mm. Även om det är den som har utsatt någon för våld, så är det lika att ändå lyssna in. Vad är det som händer i den här personens verklighet?
Och tydlighet.
Ja, och hjälpa personen att uttrycka det som har hänt.
Jag tänker då också i så enkla ord som möjligt.
Ja, ja, så konkret det bara går. Men också att det här behöver vi lyfta med chefen.
Absolut.
Chefen får inte lämnas utanför.
Nej, den personen måste ju få veta detta. Och sen är det att man kan också... För rättsskydd och säkerhet, precis som vi har som på socialtjänsten, när vi ska prata med den som våldsutövaren, om man säger, då är det bra om två anställda alltid deltar i diskussionen.
Mm.
Man ska inte sitta ensam. Det är som vi gör ju också alltid en riskbedömning att med en våldsutövare då är vi två stycken.
Mm. Mm.
Och jag tänker också att de situationer förblir... oklar.
Mm.
Att man vet inte vad som har hänt. Men kom överens om hur situationen ska följas upp och hur ni ska reagera om det finns behov av det.
Mm.
Så att man inte bara släpper och går vidare, utan gör gärna en uppföljning efter 2 månader kanske. Att hur ser det ut nu?
Ja, och då är det ju den som är utsatt för våld och den som har utövat våld ska liksom få den informationen, och det ska vara tydligt att så här ser planen ut.
Mm. Mm.
Och man behöver göra upp gemensamma spelregler.
Mm.
Om det nu handlar om 2 boenden här, eller 2 personer som bor på det här boendet, så behöver man också göra upp spelreglerna.
För båda två. Absolut.
Så att det är tydligt. De vet precis vad som gäller. Och all personal vet också vad det handlar om.
Och då är det ju viktigt att alla i personalen är med också. Att man liksom agerar likadant.
Mm.
Men jag tänker också att man kan bedöma tillsammans med hur man har på arbets...
Mm.
Alltså vilka rutiner man har och metoder och om de här resurserna är tillräckliga för att reda ut situationen. Så att, behöver man hjälp av andra experter i branschen?
Ja, det kan ju vara så. Och det kan ju handla om att resurserna kanske finns i personalgruppen. Mm. Personalgruppen kanske har jättemycket att komma med. Och kunskap och tankar och jättebra idéer och kännedom framförallt om de här personerna som bor där.
Mm.
Men det kan vara gott att få någon utifrån som ser på det med helt nya glasögon.
Ja.
Och som också då kan stärka
de som har kunskap.
Ja, och stärka redan de tankar och idéer som finns i personalgruppen.
Mm.
Men då har de något extra att luta
sig
mot.
De har också att bolla med, för att det är svårt att göra det här ensamt.
Så är det.
Fast du kanske vet om hur du ska göra så vill man ha det bekräftat också.
Ja, och det väcker mycket känslor genom att jobba i det här.
Mm.
Och det är gott att få någon utifrån som man kan.
Men jag tänker om det blir mer så här akut, alltså mer att man behöver mer kraftfulla metoder för att ingripa. Och jag tänker att det är ju chefens ansvar. Det ska det. Inte verkställigheten eller personalen gå in. För att man kanske behöver föra ärendet vidare till exempel polisen. Mm. Beroende på vad det är som har hänt.
Mm.
Krävs det en liksom anmälan till barn och unga? Mm. Att man, det kan vara de som är yngre än 18.
Ja.
Eller, så är det ju chefen som gör detta.
Ja. Ja.
Nej, men det är ett komplext område. Det är svårt. Vi kan ju bara sammanfatta det hela. Att, men vi måste ju ändå ta ett gemensamt ansvar för detta. Vi måste ändå upplysa och lyfta det här. För att vi vill inte att det här ska bli en bortglömd grupp.
Nej, nej. Och då ligger det ju som du sa hos cheferna.
Mm.
Men även utifrån, jag tänker, nu pratar vi i kommunledning. Men att det finns ett uttalat kring det här. Att vi faktiskt ska avsätta tid regelbundet för att både prata om våld. Men också faktiskt få bättre kunskap om våld.
Mm. Och särskilt i de här sårbara grupperna.
Mm.
För det är inte bara de som kommer till oss. Utan vi får ju faktiskt gå till dem också.
Mm.
Får vi göra.
Ja.
För att sen är det också, det är inte alltid, det är lätt om du har en funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Att vad är vad?
Nej.
Är det okej? Okay? Det är kanske okej, okay, man kanske ska göra så här.
Ja.
Men ändå känner de att det är något som inte stämmer, det är något som är fel. Mm. Och då kan man agera på olika sätt. Det ser vi ju på barn som utsätts för långvarigt våld. Mm. Kanske mellan föräldrar eller själv utsatta.
Mm.
Att man agerar på ett annat sätt då.
Mm.
Så att håll koll på om personer får en liten personlighetsförändring. Ta gärna reda på vad det är som har hänt. Mm. Så att man kan lyfta frågan.
Ja. Och framförallt då, ta stöd av varandra efteråt och fundera kring det här i personalgruppen.
Mm.
Och stöd utifrån om det så. Ja.
Och som vi säger, att vi på socialtjänsten finns alltid till hands.
Mm.
Vi hjälper gärna till.
Mm.
Jag hoppas att många andra kommuner också stöttar upp verksamheterna när det framkommer att det är våld i nära relation.
Eller misstanke om. Eller någonting man behöver bara
bolla. Man behöver inte utreda, för det kan vi göra. Men... Mm.
Och det är inte alltid vi behöver utreda heller, utan det är kanske saker som man kan lösa.
Nej, men jag tänker så här, Anna-Sofia, att det blir ett litet kort avsnitt så. Och är det någonting annat som ni undrar över så är ni välkomna att kontakta oss.
Vi ser ju fram emot mejl på teleirampljuset@eko.se. Mm.
Och jag tänker nästa gång så ska vi lyfta en till sårbar grupp.
Då tänker vi att vi har inte lagt så mycket fokus på det. Vi började i de här första avsnitten och då pratade vi bland annat om funktionshinder.
Mm.
Men vi pratade också om äldre. Men det här var ju också kopplat till covid.
Precis, isoleringen där kring covid.
Men nu tänker vi att vi behöver lägga två avsnitt på äldre.
Mm.
Äldre människor som blir utsatta för våld.
Oh, ja.
För det finns ju också myter kring det här att när man är man gammal så klart, det finns ju inget våld då. Man blir ju, våldet går ju i pension, eller?
Nej, Anna-Sofia, våldet går inte i
så
pension.
Så att direkt man får gråa hår så försvinner våldet?
Nej, du kan få mer gråa hår på grund av våldet.
Ja. Det ska vi prata vidare om.
Ja, så att vi ser fram emot att ni trycker då på knappen och lyssnar på oss. Vi finns där poddar finns. Dolda motiv i rampljuset. Välkomna och vi säger tack och hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun.